Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja den här gången fortsätta det ämne som jag haft ett par gånger här i närradion. Och det handlar om att inte anpassa sig efter denna tidsålders väsende. Vårt liv här i tiden, det kan vi ju ägna åt vad vi vill och vad vi tycker är det viktigaste. Jesus säger så här, följ mig. Och vad innebär det? Betyder det någonting angående hur vi ska leva, hur vi ska prioritera och välja? Kan det ta sig uttryck så att det märks på våra liv? Det måste det väl ändå visa sig på något sätt att vi följer Jesus. Handlar det här livet när man följer Jesus om att skapa materiell välfärd åt sig själv? Eller att putsa på sig själv och sina egna hobbies eller intressen? Kan man följa och heja på artister och fotbollslag eller andra slags idoler? Kan man göra det när man följer Jesus? Vad är fokus i livet när man följer Jesus? Tänk efter. Kan man hålla på då att ägna sig åt sitt eget utseende med allt vad det kan innebära? Kan man till exempel då lämna bort sina egna barn i andras vård för att få tid åt sig själv? Eller kan man verkligen offra deras liv åt mammon? Alltså det vill säga för att man ska skaffa pengar och rikedomar. Eller åt en ogudaktig värld, kan man lämna dem till dem? Alltså för att de kan få så in sina tankar och värderingar. Det blir ju så. Även om den personal då som tar hand om barnen är hur gulliga som helst, är de inte frälsta och har såna värderingar, så sår de ju in sina tankar och sin hur de tänker i barnens liv i tidig ålder. Kan man verkligen avhända sig ansvaret för dem så att man kanske är rädd för att sticka ut och bli för annorlunda? Jag skulle vilja säga så här, att vi måste vara annorlunda. Vi måste vara mycket annorlunda, annars tror inte jag på att vi följer Jesus eller att vi söker hans rike först. Nu skulle jag den här gången vilja läsa ur ett gammalt midnattsrop, ett bibelstudium som jag själv hade en gång. Det är från 2010, nummer 1, där jag talar, och jag tänkte att jag kan läsa det, för det handlar om de här sakerna. Jag börjar där. Vi har på senaste tiden tagit upp hur viktigt det är med ett uppbrott för att komma i tjänst för Guds rike. Jag hoppades att den heliga ande får levandegöra det jag nu vill säga. Det är så stort ämne, så jag vill fortsätta tala om just det. När en människa blir född på nytt, föds hon in i Guds rike. Varje människa är kallad till helöverlåtelse. Då handlar det om att sätta sig i rörelse och ta emot ordet, inte bara till frälsning och pånyttfödelse, men till efterföljelse. Det är många kristna som inte förstår detta, för man är så fast i mönster och traditioner. Man förstår inte att det finns något att gå in i som är mycket större, mycket mer än att leva som människor i allmänhet. Men jag tror att det handlar om ett praktiskt ställningstagande, ett uppbrott från det man levde i förut, och gå in i något helt nytt med nya förutsättningar och med en ny utgångspunkt, leva och verka för Jesus. Vi ska läsa lite om det, först i Filipperbrevet. Han hälsar alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillika med församlingsföreståndare och församlingstjänare. De heliga, skriver han. De helig betyder att vara uttagen, utkallad och avskild. Man är avskild från världen, från det orena, för att helgas till att syssla med det som är Guds och tjäna Gud i hans rike. De heliga, så skriver han. Jag tackar min Gud så ofta jag tänker på det, på er, i det jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Jag tackar honom för att ni alltid från första dagen in till nu har deltagit i arbetet för evangelium, och jag har den tillförsikten att han som er har begynt ett gott verk, han ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han tackade Gud därför att de hade deltagit i arbetet för evangelium. Allt ifrån första dagen satte de igång att arbeta för evangelium. Han skriver också hälsningar i Thessalonikerbrevet. Han var där och hade vunnit en skara där, men han kunde inte stanna så länge därför att det blev oroligheter och förföljelser och han var tvungen att fly därifrån. Men han var väldigt glad för det som hade hänt där. Han hade fått rapporter om vad som skett i Thessalonika. Det står så här till exempel att allestädes har er tro på Gud blivit känd så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Till själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er och hur ni från avgudarna omvände er till Gud till att tjäna den levande och sanne guden och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda. Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Vi ser här att Thessalonikerna började följa Paulus. Han skriver att ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens, skriver han där först. De började efterfölja Paulus som han levde och gjorde. Han var ett föredöme för dem och de började följa och därmed blev de också Jesu efterföljare. Och då är det intressant att ta reda på hur Paulus levde och gjorde. Vad var det de följde honom i? Uppenbarligen följde de inte honom på resorna, men de var hans efterföljare och därmed Herrens. Vad gjorde Paulus och hur hade han börjat följa Jesus? Han berättar i Filipperbrevet om sitt tidigare liv, hur han hade på alla sätt, alla förutsättningar att vara den bästa bland dem. Men det var i köttet och då skriver han att men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat så som en förlust. Allt det han förut förtröstat på tyckte var något värt, det hade han vänt sig bort ifrån till att tycka att det inte bara var värdelöst. Det var till och med ett minus för honom. Så här skriver han: ja, jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det så som avskräde på det att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft, står det i Filipperbrevet 3. Han förtröstade nu endast på Kristus och den rättfärdighet som kom genom tron på honom. Och vi ser nu vad Paulus hade för värderingar och vi ser vad han hade för mål. Så han skriver: jag jagar mot målet för att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Vi läste tidigare om att han ville lära känna Jesus och hans uppståndelses kraft. Och vi kan också läsa i första kapitlet om vad Paulus sysslade med. Han skriver: och det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så om er alla eftersom jag, både när jag ligger i bojor och när jag försvarar och befäster evangelium, har er i mitt hjärta så som alla med mig delaktiga i nåden. Vad Paulus sysslade med var alltså att försvara och befästa evangelium, eller så satt han i bojor. Och jag tror han försvarade och befäste evangelium även då, för han vittnade säkert för fångvaktare och medfångar och tjänade Jesus på alla sätt. Det enda intresse Paulus nu hade var att tjäna Jesus. Han lät inga svårigheter eller omständigheter hindra. Vi läser i fjärde kapitlet. Han sitter ju i fängelse. Det har varit för mig en stor glädje, Herren, att ni nu omsider har kommit i en så god ställning att ni har kunnat tänka på mitt bästa. Dock tänkte ni nog också förut därpå, men ni hade inte tillfälle att göra något. Inte som om jag härmed vill säga att något har fattats mig, för jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag är. Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet också att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, jag kan ha överflöd och jag kan lida brist. Paulus hade erfarenhet av allt detta och för honom var inte dessa ting så betydelsefullt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Dock gjorde ni väl där i att ni visade mig deltagande i mitt betryck. Paulus var tacksam för den gåva de hade gett. Det var fint av dem. Men mest tacksam var Paulus över att det skulle komma en frukt av de tjänst de gjort för honom som skulle komma dem själva till godo. Vi läser i ett annat sammanhang att det är med mycket bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Nu hade Paulus fått uppleva bedrövelser, men mitt i bedrövelsen så växte glädjen i hans hjärta. Filipperbrevet uttrycker sån glädje. Han ville skriva till Filipperna och trösta dem så att de inte skulle vara ledsna för hans skull. Han skriver, jag gläder mig, ni måste delta i min glädje för att evangelium växer till. För att människor får möta ordet och detta evangelium som kan ge dem något nytt. När man har medborgarskap i himlen, då vandrar man som Paulus gjorde, utan att det där yttre betyder så mycket. Vi ser också i evangelierna det här, till exempel i Lukas 12, som jag tycker är ett oerhört kapitel. Vi ser det också i Markus 10 och Matteus 6 i bergspredikan. Där talas det om vad man börjar söka när man kommer till tro på Jesus. Det står att man inte längre ska söka det materiella i första hand, utan söka det som är där ovan. Vi läser det i Kolosserbrevet. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där vares Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Och det är detta en troende människa ska börja med, att söka något annat. Då får man kanske bryta upp från det man sysslade med innan man blev frälst. För det då man då sysslade med har kanske helt andra målsättningar. Här på jorden handlar det om vad man ska söka, vad man ska äta och dricka, var vi ska bo, vad vi ska bli, hur vi ska ordna det för oss med hus och bostad och saker omkring oss. Människor blir lurade att syssla med så mycket som betyder så lite. Jesus säger, gör er inte bekymmer för ert liv vad ni ska äta, ej heller för er kropp vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Livet, det andliga livet. Det är mer än maten. Vi måste sluta söka dessa yttre ting så att inte vi förlorar livet och kroppen. Det handlar kanske om Kristi kropp, församlingen som betyder mer än det här yttre. Och det står längre fram i kapitlet, efter allt detta söker ju hedningarna i världen och er far vet att ni behöver detta. Nej, sök efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte du lilla jord, ty det har behagat er fader att giva riket. Jag blir så välsignad när jag tänker på riket. Det har behagat er far att ge riket. Ni behöver inte vara rädda. För en människa som står inför ett uppbrott kan det verka väldigt osäkert att ge upp allt detta. De flesta människor resonerar så här att man först måste se till att man har det man behöver för sin välfärd. Man måste ju ordna för sig. Sen kan man tjäna Jesus när det blir tid över. Alla välartade människor ser till att skaffa sig utbildning, få ett bra jobb och bra betalt och spara till sin pension. Man ser till att samla och skaffa sig saker så det blir fint och att man har en viss standard. Det tycker alla människor är fint och bra. När du då börjar söka något annat verkar det så oansvarigt. Men du kanske behöver göra ett uppbrott. Om ditt jobb eller det du sysslar med hindrar dig att helt och fullt gå in i tjänsten i Guds rike, då måste du bryta upp ifrån det. Det handlar om en rent praktisk handling. Det är inte bara frågan om att putsa på ett livsmönster. Det handlar om att bryta upp. Och utifrån den nya situationen när du söker Guds rike först kommer nya möjligheter till dig för din försörjning. Paulus, som vi läste om som ett föredöme, han arbetade. Dessa mina händer har gjort tjänst för att skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt dem som har varit med mig, skriver han. Han var inte främmande för att arbeta och det ska inte vi heller vara. Men vi ska arbeta utifrån ett helt annat utgångsläge. Vi är insatta i Guds verk, så att medan vi arbetar är också vår tid upptagen med att tjäna i Guds rike. Vi ska inte samla skatter på jorden åt oss själva, spara till pensionen och samla materiella ting för att ha det bra, utan vi ska samla skatter i himlen. Hur gör man det? Jo, vi läser i första Timotebrevet, bjud de som är rika i den tidsålder som nu är att inte högmodas och inte sätta sitt hopp till ovissa rikedomar. Rätt vad det är så går valutan ner. Rätt vad det är så kommer en jordbävning som det gjorde i Haiti. Tänk om de fina husen rasar och de materiella tingen förstörs och allt blir helt värdelöst. I ett enda ögonblick kan det allt detta ske. Utan vi ska sätta hoppet till Gud som rikligen giver oss allt till att njuta där och av. Vårt hopp ska vara till Gud. Om vi har ägodelar eller om vi inte har, så ska vårt hopp vara till Gud. Och vi ska bjuda de som är rika att göra gott. Det verkliga livet, det kan man vinna genom att dela med sig av det man har fått. Det man har man fått för att dela med sig och så lägga av åt sig skatter i det himmelska. Har du inga rikedomar kanske du tänker att jag kan inte samla skatter. Jo, du har också rikedomar. Du har din kropp, dina händer, dina fötter, din tid och ditt liv. Det kan du lägga ner. Det är ditt kapital. Om du inte är rik på materiella ägodelar, så är du rik när du har en kropp, ett liv. Händer att tjäna Gud med, fötter att gå hans ärende med. Du har ett kapital som du ska sätta in i Guds rike och inte att leva för dig själv eller för den här världen. När du sätter dig i rörelse för att tjäna Gud och använda det du har i hans tjänst och hans rike, då blir det reaktion. Därför att vår kamp är inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Mot furstar och väldigheter som råder här. Då sätter sig dessa makter i rörelse till motstånd. För de förstår hur stort detta är när en människas hela kapital sätts in i Guds rike istället för i världen. Så när en människa försöker bryta upp, då kommer alla onda makter att genom andra människor reagera på dig. Och säga, du är inte klok. Du är inte riktig som gör så här. Och hur ska det bli med dig och din framtid? Du kan ju inte lita på att det här du nu satsar på finns kvar i alla tider. Om det blir slut med församlingen eller det du bryter upp och går in i. Alla kommer att säga att du är inte klok som inte utbildar dig. Som inte tänker på en tryggad framtid för att få allt ordnat och tryggat. Nej, det kommer att bli en väldig reaktion. Dina anhöriga kommer att reagera och dina vänner. De vet det inte själva, men de är språkrör för makter som fattar vad det här handlar om. Du ska inte bli förvånad över att det blir reaktioner när du sätter dig i rörelse. Till och med trosyskon kan bli vrånga eftersom de inte är vaksamma och blir språkrör för fiendens makt. Det är genom bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Det får varje människa uppleva som försöker bryta upp. När man börjar söka Guds rike och hans vilja handlar det om att ge upp sin egen vilja. Det är detta som det innebär att ta sitt kors på sig. Det är när man ger upp bestämmande rätten till sitt eget liv och låter Jesus bestämma. Då kanske man får gå en annan väg. Det handlar om att ge upp sin egen vilja. För en ung människa kan det handla om att välja bort en fin utbildning. Det är inte så att Gud är mot all utbildning och skolning, men ditt val måste utgå ifrån att söka Guds rike först. För om det utgår ifrån hans rike, så kan det hända att han har en väg sen till utbildning för dig. Men då med ett helt annat utgångsläge. Då är det inte du som tänker ut och bestämmer och menar att sen, då du är färdig med din planerade utbildning, då ska du börja tjäna Gud. Nej, då får du tjäna Gud hela tiden och uppleva att det du gör är inte något som ger plats för ditt högmod och din egen person. Allt du gör när du kommer in i Guds rike sker till hans ära. Då blir Jesus upphöjd och ärad och du bara en ringa tjänare. Det är precis vad vi ska vara i hans rike. Den som vill vara störst bland oss ska vara den andra tjänare, som Jesus säger. Här är det precis annorlunda. Lärjungarna sysslade mycket med tankarna på vem som skulle bli störst. Men Jesus sa, den som vill bli störst ska vara de andras tjänare. Det är detta som är stort i Guds rike, att få tjäna sina syskon. Jag har fröjdats när jag läser om de syskon vi har i Bibeln. Jag har tänkt på att de får vi ju möta en gång. I Filipperbrevet förmanar Paulus syskonen att se icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Jesus var ödmjuk. Han utblottade sig själv och antog tjänarskepnad. Och längre fram läser vi, ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser som himlaljus i världen, i det att ni håller fast vid livets ord. Tänk att vi kan få vara med och förmedla det här ljuset från himmelen. Om vi ska kunna förmedla detta ljus måste vi ta emot hans ord och efterfölja honom. Då blir vi ljus i hans efterföljd. Då kan vi lysa för honom och vara förmedlare av det himmelska ljuset som kan komma till dem. Det kan inte ske förrän vi sätter oss i rörelse. I Jesaja läser vi: stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer. Stå upp. När du sätter dig i rörelse så blir du ljus. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer. Det är ett tillkommande ljus, ett växande ljus. Ett ljus som kommer från himmelen. Och det är detta ljus vi allt mer kommer in i. Tänk att vi är kallade att vara förmedlare av det himmelska ljuset, det ljus som kommer från himlen. Tänk att vi kan få visa detta himmelska i vår gemenskap. I Filipperbrevet står det om hur Paulus förmanar syskonen i Filippi: därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stå fasta i Herren med detta sinne, ni mina älskade. Evodia förmanar jag och Syntyke förmanar jag att de ska vara ens till sinnes i Herren. Ja, också till dig, min Synsigus, du som är rätta bär det namnet, har jag en bön. Var dessa kvinnor till hjälp, till jämte mig har de kämpat i evangelietjänst, de såväl som Clemens och mina andra medarbetare, vilkas namn är skrivna i livets bok. De här hade kämpat i evangelietjänst, men nu var de oense, så han måste förmana dem att vara ens till sinnes i Herren. Och då tänker jag, det finns hopp för oss också. Vi kanske inte alltid är så ens till sinnes, men vi är syskon som tillsammans kämpar för evangelium. Tänk vilken underbar gemenskap. Och jag har många gånger läst i Romarbrevets sista kapitel. Jag blir så glad när jag läser hälsningarna till alla människor som fanns där. De här syskonen kommer vi att möta i himmelen. De kommer att vara där, alla dessa. Så här står det: hälsa Priska och Aquilla, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har ju vågat sina liv för mig, och inte allenast jag tackar dem därför, utan också alla hedna församlingar. Hälsa också den församling som kommer tillhopa i deras hus. Hälsa Epinetus, min älskade broder, som är förstlingen av dem som i provinsen Asien har kommit till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat så mycket för er, och så vidare och så vidare. Kan vi fortsätta räkna upp dem allesammans? De är medarbetare i Herren. De är medkämpar. Och vi är väl också medarbetare och medkämpar i Herren. Jag har tänkt på att om det hade varit skrivet idag, så hade vi haft namnen på dem vi har ibland oss i kampen. Jag tror vi skulle ha blivit uppräknade allesammans. Vi är medarbetare i Herren. På olika sätt är vi med varandra och fröjdas tillsammans för att få kämpa för Herren. Johannes säger: jag, Johannes, är broder som med er har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Tänk, han hade del i riket. Och om vi går in i detta liv har vi delaktighet i riket, men också i bedrövelsen. Och tänk att den där bedrövelsen har en dragningskraft på mig. Jag upplever att jag vill ha del i den, för den bedrövelsen fick Jesus också uppleva. Han hade också del i denna bedrövelse, liksom också Paulus och Johannes, men vi fick del i Guds rike. Och den där bedrövelsen är bara ena sidan av myntet, för det finns en glädje som hela tiden växer. Det ser vi i Filipperbrevet, glädjens brev, där Paulus mitt i sin bedrövelse upplever som glädje. Han känner glädje. Ni måste glädja er. Men om än mitt blod blir utgjutet så som ett drickoffer när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av er tro, så gläder jag mig dock och deltar i allas er glädje. Sammanlunda mån och i glädje så deltagar i min glädje. En sån glädje växer och är inte beroende av de yttre omständigheterna, utan man har sin glädje i sanningen. Sin glädje i Herren Jesus Kristus. Han är den som låter glädjens olja flöda och fylla våra hjärtan. Den fyller oss allt mer vi blir hans efterföljare. Vi får del i riket som består, i riket som inte kommer att falla, riket som kommer att övervinna världsrikena. Den orörda bildstolen vi ser i Daniels bok blev krossad av den lilla stenen som blev lösriven, icke av människohänder. Den lilla stenen krossar hela det väldiga stora världsriket, och så växer det till och blir ett evigt rike. Det är Guds riket. Och det får vi del av om vi går in i det. Det finns en kallelse för varje människa till uppbrott. Att träda in och praktiskt ta del och tjänst i Guds rike. Så får vi tjäna utifrån en helt annan utgångspunkt. Och därmed var det slut på det bibelstudiet. Och jag vill hälsa dig som har lyssnat Guds välsignelse och önska dig att du får komma in i detta rike, i denna tjänst, i denna vandring med Jesus och följa honom. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen om en vecka.